So we've been going through a theme lately here on Sundays.
Vi har gått igenom ett tema den senaste tiden under söndagarna.
Which touches on the kingdom of heaven.
Som berör Guds rike. Mm.
And there are many aspects to any kingdom.
Och det finns många aspekter till ett rike.
There is the people.
Det är människorna.
Soldiers.
Soldater.
Priests.
Präster.
Architecture.
Arkitekter.
Laws.
Lagar.
But there's a central aspect to any kingdom almost by definition.
Men det finns ett väldigt centralt en väldigt central
aspekt
till ett rike som är per definition.
Which would be the king, of course.
Som är kungen såklart.
Or the queen.
Eller drottningen.
That person is the central figure of any kingdom.
Att den personen är den centrala figuren av det riket.
The soldiers fight for the king in the name of the king.
Soldaterna kämpar för kungen och i kungens namn.
The priests and the learned often advise the king.
Prästerna och de vise ger oftast
råd till kungen.
Tack, råd till kungen.
And the people of course pay taxes, alimony up to the king.
Och människorna betalar skatt till kungen.
For protection.
För skydd.
So the king is the central unit of any kingdom.
Så kungen är central för ett rike.
And that is of course true for our kingdom
och det
as well.
Också, och det är också sant för vårt rike.
The kingdom of heaven.
Himmelriket.
Now the kingdom of heaven is a different kingdom than most kingdoms in history.
Himmelriket ser väldigt annorlunda ut än de flesta riken.
So we have of course a very different king.
Vi har en väldigt annorlunda kung.
Our king is Jesus Christ.
Vår kung är Jesus Kristus.
I hope that doesn't come as a surprise to anyone here.
Hoppas inte att någon blir förvånad.
We're called Christians.
Vi kallas kristna. Yeah.
But there's also the question of there might be the question of why.
Men du
Christ.
Kanske frågar varför Kristus.
What is so special about this man?
Vad är så speciellt med den här mannen?
That he can be the center point.
Att han kan vara så central.
The central unity.
Den centrala enheten.
Of the, well, a kingdom that spreads outside any borders.
En kung som sprider sig utanför gränser.
First I want to just lay out a bit what makes a king.
Så först vill jag bara lägga en grund för vad som gör en kung.
There's some central things.
Det finns centrala grejer.
Usually there's a history.
Oftast är det historia.
Like a lineage or a bloodline.
Som en blodslinje eller ett arv.
And the history of the king is usually tied to some great story.
Och historier om kungar är oftast knutna till en väldigt cool historia.
So in the pagan world, most of the kings they believed that the kings were somehow related to a god, a demigod or a great hero of the past.
Så i pagans.
Hedningarnas
värld så kopplar man det oftast till förlåt. Det var långt.
Well, they connect the king, so the ruler, to some sort of great mythical hero. Mm.
De kopplar sin kung till någon stor mystisk
hjältefigur.
Tack.
And in doing so they can cement the power and the sovereignty of the king.
Genom att göra så lägger de grunden för sitt styrande.
So history is important for a king.
Så historia är viktigt för en kung.
Bloodline.
Blodslinje.
Then of course you have a coronation.
Och så har man kröningen.
The coronation is sort of the pivotal moment in which the king is cemented.
Kröningen är den stunden där man verkligen fäster kungens makt.
And then you have the ruling of a king.
Och så har man styret av en kung.
Well, there's no point to a king if he the king or the queen doesn't rule.
Det finns ingen poäng att ha en kung och drottning om de inte styr.
So let's go through these different aspects in relationship to our king.
Så låt oss gå igenom de här olika aspekterna i relation till våran kung.
So here is Christ's story to some very limited extent.
Det här är Kristus historia till en viss
del. So during the time when he was ministering.
Under den tiden när han var i ministry.
The Hebrews were occupied by the Romans.
Så var hebreerna ockuperade av romarna.
They were at the very low point in their history.
den var en väldigt låg punkt
The kingdom had been divided, they had been invaded by the Assyrians, and then of course now Rome is occupying them.
Deras rike hade blivit delat och de hade blivit ockuperade och nu var det
Romarriket hade
tagit över.
Yes. So you can imagine that they were a bit depressed, maybe.
Man kan föreställa sig att de kanske var lite deprimerade.
But also longing.
Men också i längtan.
For salvation.
Efter räddning.
For a new king.
För en ny kung.
And they had a prophecy.
De hade en profetia.
That the Messiah would come.
Att Messias skulle komma.
And reestablish the kingdom of Israel.
Och återetablera Israels rike.
A new Jerusalem.
Ett nytt Jerusalem.
You can imagine that in their imagination it was something someone would come and conquer Rome.
Man kan föreställa sig att i deras huvuden så är fantasi så såg det ut som att någon skulle komma och skicka ut romarriket.
Get rid of the Roman emperor.
Göra sig av med deras styre.
And gather the people together in a new place.
Samla människorna på ett nytt ställe.
Build a new great temple.
Bygga ett nytt stort tempel.
And bring things back to the good old days.
Och ta tillbaka saker till en god som det var på den goda tiden.
That's not what they got.
Men det var inte det de fick.
Christ did not destroy Rome.
Kristus förstörde inte Rom.
Well, not yet, but we'll get
inte
that.
Inte än, yeah, yeah. Men vi kommer dit.
He did not defeat the emperor.
Han bekämpade inte kejsaren.
He was killed by the Romans.
Han blev dödad av romarna.
And seemingly or physically nothing changed.
Och det verkade som att ingenting hade förändrats.
But then,
men sen,
decades later,
några decennier senare,
Konstantin, the emperor of the Eastern Roman Empire,
kejsaren av östra romarriket,
converts to Christianity.
Konverterar till kristendomen.
And then the West Rome converts as well.
Och sen västra Rom konverterar också.
And Rome collapses.
Och romarriket kollapsar.
But Christianity survives.
Men Kristus
spreads to Europe.
Men kristendomen överlever och sprider sig till Europa.
To Asia.
Till Asien.
Eventually to Africa.
Till slut till Afrika.
And America.
Och Amerika.
So it's a kingdom far larger and greater than anything the Romans could have imagined.
Så det är ett rike större än romarna någonsin kunde föreställa sig.
How did that happen?
Hur hände det?
And it's one of the when I look into this event, these events.
Det är en av de grejerna som när jag ser in i de här händelserna.
It reminds me that God has a sense of humor.
Så påminner mig om att Gud har humor.
Because it's one of the funniest like jokes, ironies in history.
För det är en av de största skämten eller ironin
like
i historien.
The cross, the Roman cross.
Romarrikets kors.
Was like this the symbol of their ultimate power.
Var en symbol för deras ultimata makt.
When they put you on the cross.
När de sätter dig på korset.
They had beaten you.
Så har de verkligen besegrat dig.
Their gods were greater than your gods.
Deras gudar var större än din gud.
There's nothing you could do.
Det finns inget du kunde göra.
They were above, you were below.
De var större och du var lägre.
And it's so funny that that becomes the thing that outdoes their empire.
Och det är väldigt kul att det är det som slår ut deras makt.
Because the cross is the coronation of Christ.
För korset är Kristus kröning.
As the king of heaven.
Som kung över himmelriket.
So we're going to read a little bit about the coronation.
Så vi ska läsa lite om den här kröningen.
See if I can find. Oh yeah.
Den här.
Then Pilate took Jesus and had him flogged. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe and went up to him again and again saying, "Hail, King of the Jews!" And they slapped him in the face.
Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sade, "Var hälsad, judarnas konung," och slog honom i ansiktet.
Then we have John 19:19. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, Jesus of Nazareth, King of the Jews.
Pilatus lät också skriva en anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet Jesus från Nazaret, judarnas konung.
So here we have some of more of that great irony.
Så har vi mer av den här ironin.
So while the Romans are beating and humiliating Jesus.
Så medan romarna förödmjukar och slår Jesus.
They're actually coronating him.
Så kröner de honom.
They don't realize that, of course.
Men de inser inte det själva.
But they're giving him a crown.
Men de ger honom en krona.
They give him a purple robe, which is the royal color.
De ger honom en mantel i kunglig färg.
And they call him king.
Och de kallar honom
kung. And then they put him on the cross.
Sen sätter de honom på korset.
And they raise him above them.
Och de reser upp honom ovanför sig.
Raising their own standard.
Över sin egen standard.
And eventually that standard is what outdoes the Roman Empire with, well, in some sense with the church.
Och till slut är det den standarden som lägger sig över deras rike och förstör deras.
Because the Roman Empire remains, but the pagan Roman Empire is outdone by Christ.
För romarriket finns kvar, men hedningarnas romarrike blir utslagna.
So, you know, that's a strange coronation.
Det är en annorlunda, konstig kröning.
But it's a strange kingdom.
Men det är en konstigt rike.
Because it's a kingdom that's not spread with typical means.
För det är ett rike som inte sprider sig på ett vanligt sätt.
It wasn't primarily the power of Christian soldiers that converted Rome.
Det var inte makten av kristna soldater som konverterade romarriket.
It wasn't their wealth and their brilliant tacticians.
Det var inte deras förmögenhet eller deras teknik.
The early Christians were persecuted, quite poor.
De första kristna blev förföljda.
But because they followed the commands of Christ and lived by his example.
Men för att de följde Guds bud, tack, ja, exempel.
They eventually, somehow, in a mysterious way, they were able to convert the emperor of Rome.
Så gjorde det att de till slut kunde konvertera romarriket.
And spread across all over the world.
Och sprida sig över hela världen.
And you might wonder, in some sense, how does this relate to Christ's rule then?
Och ni kanske undrar på något sätt så här, hur relaterar det här till Kristus regering?
Because what we see in Christ as he's here when he was here among us.
För vi ser på Kristus när han var här mitt ibland oss.
Might be some strange behavior from any king.
Att han hade lite konstiga beteenden för en kung.
He, for example.
Till exempel.
He would talk to Samaritans.
Så pratade han med samariter.
Well, specifically one Samaritan at a well.
Speciellt med en samarit vid en källa.
And at the time, the Samaritans were seen as like heretics.
På den tiden så såg man samariter som villolärare.
They were not liked by the Jewish community.
Judarna tyckte inte om dem alls.
But Christ invited them.
Men Jesus bjöd in dem.
And offered them living water.
Och erbjöd levande vatten.
As a way to participate.
För dem att kunna delta.
He also.
Han också.
Helped a Roman officer.
Hjälpte en romersk soldat. Officer.
And he commended his faith as well.
Förlåt.
Han
berömde hans tro också.
The Romans, as you remember at the time, was oppressing the Hebrews.
Och det var romarna som förtryckte hebreerna.
They were the enemy.
De var fiender.
But Christ shows his enemy grace.
Men Jesus visade sina fiender nåd.
And mercy.
Och nåd.
Well, yeah, I guess. Fair enough. And charity.
Och välgörenhet.
Yes. And he also talked to tax collectors.
Han pratade med skatteindrivare.
Also an enemy of the Hebrews at the time.
Också fiender till hebreerna.
Because they were working for the Romans.
För de jobbade för romarna.
So strange behavior.
Så väldigt konstiga beteenden.
Talking to outsiders.
Pratar med folk som är utanför samhället.
People who are not usually you would expect if Christ were to cement his rule.
Man kan förvänta sig att Kristus hade liksom grundat sitt rike.
I mean, he would talk to the learned.
To the
utbildade.
Ah, men han pratade med de utbildade.
Well, he would have.
Han skulle ha, om han skulle.
He would have only talked to powerful people and try to convince them to join him.
Då hade han bara pratat med de som hade makt och kunskap och försökt övertyga dem.
And get his rule cemented from above.
Han hade försökt cementera sitt rike från ovanifrån.
But that's not how he went about things.
Men det var inte så han gjorde.
Sure, he was glorified.
Absolut att han var upplyft.
We can read about that in Mark.
Man kan läsa om det i Markus.
Mark 11:4-10.
Markus kapitel 11, vers 4.
They went and found a colt. Oh, so this is before Jesus enters Jerusalem.
Där innan Jesus kom in i Jerusalem.
And he's told his disciple to find him a colt.
Han ber sina lärjungar att hämta honom en åsna.
They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, "What are you doing untying that colt?" They answered it as Jesus had told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven."
De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de lossade det. Några av dem som stod där sade till dem, "Vad gör ni? Tar ni loss fölet?" Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp på den. Många bredde ut sina mantlar på vägen, och andra strödde kvistar, och det skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade, "Hosanna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosanna i höjden."
So here's Jesus being glorified.
Så här har man Jesus som blir upphöjd.
And there are many examples of this.
Det finns många exempel på det här.
One of course is the transfiguration of Christ.
En är förstås transfigurationen av Jesus.
He's on the mountain with a few of his disciples, and the glory of God descends upon him, and he lights up, and he's there with Moses and Elijah.
Han är på ett berg med sina lärjungar och på Oljeberget, och han blir, vad säger man?
Förvandlad.
Han blir förvandlad.
Guds
härlighet.
Härlighet.
Och han träffar Mose och Elia där.
Yes, so you see moments where Christ is glorified as you would expect from a king.
Så man ser att han har sina moments när han blir upphöjd, precis som man förväntar sig att Jesus ska bli.
He casts out demons, he heals people in the name of God.
Han kastar ut demoner, han helar folk i Jesu namn.
But then he does some things that are unlike a king.
Sen gör han också andra saker som inte är likt en kung.
Like I mentioned before.
Som jag nämnde förut.
Talking to officers and tax collectors and prostitutes.
Pratar med officerare, skatteindrivare och prostituerade.
And he himself had a pretty lowly birth.
Och han själv hade en väldigt fattig
He was a simple carpenter.
Han var en enkel snickare.
And he had a very lowly death too.
Han hade en väldigt ohederlig död också.
Seen as a criminal, humiliated, beaten and ultimately defeated.
Sedd på som en kriminell, misshandlad, korsfäst och till slut dödad.
But by bringing these two things together,
men när man tar ihop de här tillsammans,
which is what Christ is able to do,
som Jesus är kapabel till att göra,
he can bring the highest together with the lowest,
så tar han de som är högst tillsammans med de som är lägst.
And by doing that, he's breaking through.
Och genom det så bryter han igenom
the walls of Rome.
Väggarna eller murarna av Rom.
So what we have from that is of course a different kingdom.
Så genom det har vi ett annat rike.
A kingdom that is not ruled by earthly power.
Ett rike som inte styrs av jordiska makter.
A kingdom that is not glorified in wealth and conquest.
Ett rike som inte blir upphöjt av liksom att man conquest. Erövringar, tack.
A kingdom that looks after the outsiders.
Ett rike som ser efter de som är utanför.
A kingdom that can meet face to face with the heretics.
Ett rike som kan möta ansikte mot ansikte med villolärare.
Gammalt svenskt ord.
Ketyr,
okay. As a result of all of this,
som ett resultat av allt det här,
we have a kingdom that can go pretty much anywhere.
En kung som kan ta sig vart som helst.
A kingdom that's not limited by physical power or wealth.
Ett rike som inte är begränsat av makt eller av förmögenhet.
That anyone can participate in.
Som vem som helst kan delta i.
You don't have to be a politician.
Man behöver inte vara politiker.
You don't have to be well known and famous.
Man behöver inte vara känd.
You can be a common worker.
Man kan vara en i arbetarklass.
Still be a holy participant in the kingdom of heaven.
Fortfarande en helig deltagande i Guds rike.
You can even be outside any traditional hierarchy and be a participant in the kingdom of heaven.
Man kan till och med vara utanför en traditionell hierarki och fortfarande vara med i Guds rike.
We see that with the monastic tradition. You have monks who go out in the desert and participate, but not in the physical kingdom.
Man ser munkar som går ut i öknen för att delta, men inte i Guds rike.
So because of how Jesus conducted himself, because of his rule,
så på grund av att Jesus gjorde som han gjorde och sättet han regerade på.
His kingdom looks the way it does.
Hans rike ser ut på det sättet som det gör.
When we follow him,
när vi följer honom,
we can participate in that kingdom.
Så kan vi delta i det riket.
And transform the world.
Och transformera världen.
To a kingdom that's like that.
Till ett rike som är så.
Less like the other pagan kingdoms.
Mindre likt de här traditionella gamla rikena.
Where power ruled.
När makt är det som regerar.
Where wealth ruled.
När förmögenhet är det som ger makt.
I'm gonna finish soon, but I'm gonna finish off with sharing how we can follow Christ.
Jag ska avsluta snart, men jag ska avsluta med att beskriva hur vi kan följa Jesus, den här kungen.
Because he actually tells us how we can follow his rule.
Han berättar hur vi kan följa det här styret.
In his footsteps.
I hans fotsteg.
So we have Matthew 28.
I Matteus kapitel 28.
18.
Vers 18.
The very end of Matthew.
I slutet av Matthew. Eller Matteus, förlåt.
So Jesus is meeting up with the disciple before he leaves to ascend to heaven.
Jesus möter upp sina lärjungar innan han ska tillbaka till himlen.
Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age."
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadern och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt som jag befaller er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."
So here very shortly, very compressed is pretty much how you can follow his rule.
Väldigt kort och kompakt, konkret är det här hur man kan följa hans styre.
How we can participate in the greatest kingdom that's ever been.
Hur vi kan delta i det största riket som någonsin har funnits.
So by following his commands.
Genom att följa hans bud.
Bebud.
Befallning.
Jesus was challenged by the Pharisees, which command was the greatest of them all?
Jesus var utmanad av fariseerna, vilket bud som var viktigast av dem alla.
And that's a way to trap him, because if he says one and not the others, then that's heresy.
Det var ett sätt för dem att sätta honom i en fälla, för man säger ett men inte det andra, så blir det motsägelsefullt.
But he brilliantly answers the question.
Men väldigt vist så svarar han på den här frågan.
By summarizing the commandments.
Genom att sammanfatta de här buden.
Capturing their spirit.
Som fångar deras ande.
To follow God with all your heart and your mind and your soul.
Att följa Jesus med hela ditt hjärta, med hela ditt själ och hela ditt förstånd.
And love thy neighbor as yourself.
Och älska din nästa som dig själv.
If we can manage that,
om vi kan göra det,
then we can participate in this great kingdom.
Då kan vi delta i det här riket.
And if we can follow through with the great commission,
och om vi kan följa igenom helt med det här budet.
Commission. I don't actually know the Swedish word. Missionsbefallningen. Fint. Then the kingdom will spread.
Så kommer Guds rike att sprida sig.
Even though it looks like we're losing sometimes.
Även om det ser ut som att man förlorar ibland.
We don't have the access to the institutions and the power.
Vi har inte tillgång till institutionerna av de här makterna.
But that's not, that doesn't really matter. That's not really the point.
Men det spelar inte någon roll. Det är inte poängen.
Jesus didn't rule through institutions and power.
Jesus regerade inte genom institutioner och sån makt.
So while it's okay to want to participate in society in all those ways,
även om det är okej att delta i samhället på det sättet,
that's not the most important thing as Christians.
Så inte det är det viktigaste som kristna.
The important thing is the commission.
Det viktigaste för oss är missionsbefallningen.
And following the commandments.
Att följa hans bud.
And by doing that,
att genom att göra det,
just like Rome,
precis som Romarriket,
even though it looks like, you know, Christ has lost,
även om det ser ut som att Kristus har förlorat,
and the Romans won,
att romarna vann,
we plant a seed,
så planterar vi frön,
like Christ planted a seed,
som Kristus planterade frön,
which will turn the world upside down,
som vänder världen upp och ner.
Yeah, that's everything I had for today.
Det är det jag hade idag.
Thank you.
Tack.